Du lyssnar på Träna med Kirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Ann Wilson. Vi känner kanske igen henne som en av domarna i Let's Dance. Vi snackar om dans såklart. Men även andra saker. Om hur hon råkade försöka dra med sig fel danspartner in på dansgolvet mitt i en tävling. Om att kroppen förändras med åldern. Att bli mer medveten och att vara snäll mot sig själv. Om utbrändheten där det bara blir för mycket av allting, inklusive en skilsmässa. Att hon skulle bli professionell dansare visste hon redan som 11-åring. Men vad hon inte visste då var att hon även skulle vinna VM i kärringkock. Är du redo?
Ja!
Ann Wilson, du är professionell dansare och tv-profil och många känner igen dig som en av domarna i Let's Dance. Du blev svensk juniormästare redan som 15-åring. Sen har du dansat dig runt om genom hela världen, både i Royal Albert Hall i London samt Australien. För att bara nämna några. Men i Australien bodde du också med din dåvarande man Paul Wilson i 15 år. Och ni har även sonen Tom tillsammans. Ni vann många titlar, bland annat 7 australiensiska mästerskap. Samt British Open Rising Star Champions i Blackpool. Som jag förstår ligger dig varmt om hjärtat. För att bara nämna några. Det är en lång lista av utmärkelser. Du driver nu en egen dansstudio, Ann Wilson Dance and Fitness Academy. Du föreläser om ledarskap och som motivationscoach och du har suttit i Let's Dance-juryn i 12 år. Listan bara fortsätter. Du designar egna smycken, du undervisar på träningsresor, du dyker upp i diverse tv-produktioner. Du har en egen talkshow på YouTube som heter Wilson pratar hälsa. Du har även vunnit VM i kärringkonk tillsammans med Pierre Leander i Finland. Men vi kan väl ändå komma överens om att dansen är ditt happy place i livet. Och varmt välkommen till podden Träna med Kirin.
Ja, men tack Kirin. Det låter helt galet det där när du börjar nämna allt man har gjort.
Det var en liten bråkdel.
Ja. En liten rättelse. Du sa 12 år, det är faktiskt 16 säsonger jag varit med i Let's Dance nu. Det är helt galet. Tiden har sprungit på.
Oh my god.
16 säsonger av Let's Dance har jag gjort.
Ja, det är nästan en applåd för det.
Man är snart en av inventarierna i serien.
Du gör det galant. Ja. Jag älskade när ni la in temat. Det var det bästa, jag har pratat mycket med barnen om det. Vad som händer när man lägger in passion i någonting. Att man inte bara så här gör någonting bara för att. Utan så fort man lägger in känslor och passion, då blir det något helt annat. Så alla de danserna som gjordes när man fick tillägna dansen, för alla er som inte såg förra säsongen, så var det ett tema där man fick tillägna en dans till någon som betydde väldigt mycket för en. Och då var du med och dansade med Filip Lamprecht, tror jag. Och ni fick dels så fick de dansa själva och tillägna sin dans, och sen så fick någon av jurymedlemmarna vara med och ni dansade 3. Alltså det var helt överlägset. Då grät jag.
Ja,
det var fint. Det var kul att se er dansa också. Alltså alla jurymedlemmar.
Ja, men det är ju så, man, jag avslutade karriären ganska eller förhållandevis tidigt i alla fall för att vara professionell tävlingsdansare, men vi valde att skaffa familj och sådär, så det är ju klart när man ska tillbaka och framför då lite över 2 miljoner tv-tittare, så fick man ju börja vässa på tekniken och verkligen se att man väckte kroppen på ett bra sätt innan. Så att, men det var väldigt, väldigt kul, och framförallt var det härligt att få lov att vara med och bara fylla upp den här trion med Filip och Lind. Det var fantastiskt kul att se både hur han utvecklades och jobba med Lind under den veckan.
Fantastiskt. Jag är så glad över att du vill vara med. Jag har jagat dig ett halvår. Du är upptagen. Berätta lite vad som är aktuellt i ditt liv just nu.
Ja, men just nu så jag startar höstterminen här på min dans- och träningsakademi. Där har vi ju fitness- och träningskurser och håller på med en sån här tävlingsdans i latinamerikansk dans. Det har vi startat i augusti och håller på fram till december, så det är där jag är oftast. Sen har jag haft en hel del träningsresor som var framflyttade nu på grund av den här pandemiperioden, så har vi flyttat fram dem. Så de hamnade faktiskt en hel del av dem nu här i september och oktober. Så det har varit mycket resande, men det är så härligt att se människor som kanske inte har dansat så mycket tidigare, hitta känslan, hitta rytmen, och du vet, man står och tittar ut och tänker bara, herregud så kul man kan ha av det jag håller på med. Man kanske ingen rocket science, men det är det är så berikande att hålla på och jobba med det här, verkligen.
Många av såna där härliga små uppvaknanden behöver ju inte alltid vara rocket science. Det räcker med att skaka lite på höfterna och bara våga göra någonting som man kanske inte är van vid. Det var kul. Men hur kom du in på dans från första början?
Ja, men alltså, jag var ju runt 11 år och gick på gymnastik, elitgymnastik här i Helsingborg. Och en av tjejerna där, hon gick på dans och hon drog med mig helt enkelt. Så jag gick dit och provade och jag var i lokalen i cirka 30 minuter kanske, något i den stilen. Och visste då, det här kommer jag hålla på med resten av livet. Så jag har aldrig tänkt tillbaka. Jo, jag fick frågan faktiskt i en intervju för några år sedan. Vad skulle du gjort om du inte dansade? Eller höll på med det du gör? Den frågan har jag faktiskt aldrig
kommit ut. Har aldrig reflekterat över det?
Utan det är, jag har, nej, och lyckligtvis så har jag hamnat i det som jag älskar att göra. Och jag tycker det är fortfarande lika kul som när jag började med det. Det är väl det som är charmen, i att man inte vill sluta liksom.
Wow. Minns du några tankar och känslor eller hur den där första danslektionen var? Vad var det för typ av dans? Och liksom, ja. Vad var det som gjorde att fastnade och bara så här? Du var ju så ung.
Ja, men det var nog en hel del olika faktorer. Innerst inne var jag nog ganska blyg. Jag hade inte så där otroligt mycket självförtroende och var kanske inte den som armbågade mig framåt. Jag gick lite i min egen drömvärld, kan man väl säga. Så att komma in och få ett språk, ett tydligt språk med kroppen, där jag faktiskt inte verbalt behövde liksom, anstränga mig så mycket, utan det blev ett fysiskt språk. Och sen rytmarna, just den här latinamerikanska musiken, kroppskontrollen, samtidigt som man kunde släppa loss alla känslor man hade inombords, det var en annan sak. Och det, på hur liten skala den var, så tror jag det var det som också påverkade mig. Och sen var det ju så mycket snygga killar.
Visst att liksom det fanns någon hållhake. Någon snygga killar som kunde skaka på rumpan.
Alltså, ja, och som förde en. Liksom, man blev, men
det blev väldigt liksom kvinnligt.
Superhärligt. Och jag minns det, jag gick ut därifrån och hoppade in i bilen med mina föräldrar och sa att det här ska jag göra resten av.
Gud vad roligt. Det har blivit många timmar på dansgolvet. Har du någon sån här minnesvärd dansupplevelse som du bara sa, när du nästan blundar eller du har stått på torget i Havanna i Kuba och dansat marengue, eller någon sån där minnesvärd som du verkligen...
Ja, men det kanske största dansmässigt sett. Nej, men jag tror det var, det finns någonting som då heter, som du nämnde, British Rising Star Championship. Så det, de 12 bästa i världen fick inte vara med. Vi hade precis blivit nyblivna professionella tävlingsdansare. Vi hade ju hållit på som amatörer i många, många år. Så det var liksom en kickstart in i världseliten, kan man väl säga. Och vi reste till tävlingen i Blackpool och... Min tränare, han var före detta olympisk cyklist och stenhård och liksom, ingenting var bra nog någonsin. Liksom. Det var alltid, det var, fanns alltid fler steg att ta i utvecklingen. Och vi dansade, kom då lyckligtvis till finalen bland de 6 bästa, och det var helt fullsatt i det här Winter Gardens i Blackpool.
Wow.
Och då minns jag att vi dansade förbi min tränare som satt på första bänkraden. Och när han tittade, när jag liksom såg honom i ögonvrån, så såg jag att han var riktigt rörd. Att han hade en liten tår liksom i ögat. Och det var nog det enda ögonblicket jag kände att nej, nu, det här kommer att gå bra. För att det är så sällan han visade känslor på att någonting var bra. Eller att han uttryckte att man faktiskt var bra. Så i det ögonblicket kände jag nog att nej, idag har vi nog nailat liksom. Så det ögonblicket, det har man spelat in många gånger i både känslospektrat och i minnet liksom. Så det skulle jag gärna vilja göra om fler gånger.
Det ögonblicket. Är det här någonting som du har tagit med dig i ditt sätt att undervisa? Att det liksom...
Jag tror lite det speglar sig kanske lite i den personen man är i Let's Dance också. Jag har hållit på att jobba med barn och ungdomar i princip hela livet. Och det att guida med en tydlig riktning, det är dit vi är på väg och så. Men att ändå hela tiden ge dem små delmål, att nu sätter vi det delmålet och så klarar man det. Och så att man bygger upp... Till ett mål helt enkelt. Och jag tror att det är nog, han var inte riktigt så mjuk kanske, min tränare. Men det här att hitta delmål och att hela tiden ha en en fokus i undervisningen. Var tydlig i den, det är nog det jag försöker att förmedla i alla fall.
Och det är det som du föreläser också om, motivation och ledarskap. Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden.
Ja, det handlar väl också från min sida av att många gånger så jag flyttade till London när jag var 16 år helt ensam. Jag hade 200 pund i plånboken och skapa sig ett liv och satsa på en karriär. Jag gick inte på en fast skola utan man fick jobba vid sidan om och så fick man då gå till privat dansundervisning för att lyckas. Och sen när jag kom hem till Sverige så småningom, jag och i Australien för den sakens skull, så skulle man ju starta företag och kanske då inte hade så mycket erfarenhet. Men att man lär sig på vägen och att man kommer ganska långt med envishet och målmedvetenhet. Och mitt favoritord i världen det är gumption.
Gumption.
Liksom, men, en framåtanda. En framåtanda som, ja, wow. Som är utan gränser. Liksom. Ett ord som faktiskt är... Ja, men det betyder... Jag vet inte, det bara hittar rätt i mig någonstans. Det är liksom... Envishet. Ge inte upp. Det finns en... Är inte detta rätt väg så finns det en sidospår som kan ta dig till samma ställe. Så sluta liksom inte leta efter rätt väg.
Spännande. Har du stött på patrull någonting under dina aktiva år som dansare? Alltså med det har varit press, så mycket resa, kanske stress, någon mental utmaning?
Jo, men jag har...
Skador?
Ja, men jag har upplevt en hel del, en jättetuff ryggskada i Japan. Vi var där i... Jag minns inte exakt vilket år det var, men det var jag och Paul, min dåvarande make, och vi var och gjorde en show i Japan och jag skulle göra liksom en spagathjulning i luften och skulle landa i spagat på golvet, vilket jag gjorde, men jag lyckades på något sätt vrida till så jag hörde hur det knakade och Paul fick upp mig och vi tackade för vår show och sådär och gick sen och satte oss och liksom skulle få lite mat i oss efter. Jag hade stretchat lite, märkte inte det så mycket då. Men när jag sen hade suttit en stund så kunde jag inte resa mig. Då visade det sig att hela höftpartiet hade roterats.
Oj.
Så twisted hip kallade de det. Så det hade ju påverkat diskarna längst nere. Och det var ju en rejäl... 6 veckors vila i princip. De fick flyga hem efter att jag hade legat på ett hotellrum i princip i 10 dagar så flög de mig hem och det var mycket läkare och mycket, mycket is och mycket japansk och kinesisk medicin.
Så det var ju bra att du var där.
Ja. Ja, det var
mycket
faktiskt...
nålar och healing kanske och lite alternativa
exakt, och
piller.
Och, men det var väldigt viktigt för att jag var inte så snabb med isen i början och det lärde jag mig den gången att eftersom han blev en liten inflammation så spreds den upp i hela ryggen och hade man nu varit tidig nog med att få kylt ner det så hade det kanske kunnat läkas eller i alla fall förbättrat inflammationen. Så det lärde jag mig just på den resan i alla fall och det har funkat senare. När det har varit några småskador på vägen. Men det var en jobbig tid och det var visste inte riktigt hur jag skulle kunna komma tillbaka om jag skulle kunna komma tillbaka. Men med tid och träning, framförallt mycket flexibilitetsträning och jobba mycket med bindväven för att få igång kroppen igen så hittar vi tillbaka.
Vad händer?
Och vi kunde tävla igen 4-5 månader sen.
Oh, wow. Jag tänker så här, eftersom du redan hade ställt in dig på som 11-åring att det här skulle bli din grej och så hamnar du i en sån här liksom allvarlig skada ändå. Då, vad händer med det mentala? För jag menar, en fysisk skada kan man ju lappa ihop för det mesta och med lite vila. Men någon som är van att dansa alla dagar i veckan och vet att det här är ditt kall, vad händer med det mentala? Mm.
Nej, men alltså, jag tittade nog inte så långt fram. Jag tänkte nog mer på det immediate, alltså det akuta skedet. Liksom, jag har ont, det här måste lösas. Vi kan inte tävla de här 3 första tävlingarna. Vi kan inte... Där blev jag nog extremt praktisk. Och jag tror det är nog lite min person när det händer saker. Då kommer det här praktiska tänkandet in. Okej, nu ska vi styra upp. Så kan jag inte göra det. Och börja lägga en plan för återhämtningen istället. Så jag hann aldrig, eller det är inte riktigt i min natur att börja leta efter vad som inte funkar, utan hur ska jag lösa problemet?
Det ligger ju inte i min natur att dra upp så mycket negativa saker, men det är ändå så här spännande att höra, för alla olika idrotter har ju olika baksidor i form av skador eller så, och som kanske elitgymnaster, kanske mycket ätstörningar, alla andra, att det finns så otroligt mycket olika grejer. Vad finns det för baksidor inom dansen som är liksom generellt?
Nej, men alltså det ja, men jag tror alltså, om man tittar rent alltså det största kanske, det är väl just att vi har haft svårt att unga killar har skulle att få lov. Det har ju blivit ett mycket mer öppet och friare samhälle och med mycket mer acceptans och respekt för olikheter i det samhället vi lever i idag. Men när jag var ung så var det kanske inte alltid helt accepterat att unga killar gick in och dansade, och det har varit tufft helt enkelt, och många killar fick det tufft när de började sin danskarriär. För tjejer tror jag vi slapp undan just den biten. Det var lite mer coolt för en tjej att kunna dansa. Men för killarna var det tufft att få den acceptansen. Det har väl varit det grundläggande. Och sen tror jag att det är ju en bedömningssport. Och en bedömningssport är ju alltid kritiserad, kan du väl säga. Det finns ju många bedömningssporter som har samma problem som vi har, eller problematik. Och det är otroligt viktigt att du då informerar och undervisar din dans så att de är väldigt tydliga med att det är deras egen prestation som alltid ska förbättras. Och deras egen kommunikation mellan sig, mellan killen och tjejen, eller om man nu väljer att dansa tjej eller kille, och deras tränare. Så att man hela tiden har en frammarsch, ett mål som man söker tillsammans. För i den sekund du börjar fokusera på resultat och börjar titta på vilka domare dömer mig bra, vilka domare bedömer mig dåligt. Jag hör ibland föräldrar sitter och kollar, ja, nu den domaren har inte dömt mitt barn bra, då tycker den inte om den. Det är ju helt felaktigt, och det är framförallt väldigt, väldigt negativt för barn och ungdomar att få in det tankesättet. Det är en bedömningssport, den ena blir bedömd mot den andra. Dansteknik, musikalitet och så vidare. Och lägger man det till grund och är noga med att hela tiden påpeka det, så tror jag att dansarna kommer att både ha stor succé, och sen kommer de också att bevara sitt självförtroende hela vägen igenom. Mm. Fokusera på rätt saker helt enkelt.
Mm. Och det är inte någon kroppsfixering inom dans...
Jag tror inte mer än i samhället idag, om man tittar på all Instagram och du tittar på gymnaster och du tittar på alla. Jag tror att dans, det är en sport som är så allsidig, så jag tror kroppen mår otroligt bra av den här typen av full kroppsträning, kan du väl säga. Sen att de gör det i en lite snygg klänning och de använder makeup och sådär, men det är ju... Det som jag säger, en hockeyspelare har ju sin skyddsutrustning och hjälm och munskydd och tandskydd och alla andra möjliga skydd de har. Så de har ju sina grejer. Det ena kan jag väl säga, det kanske ser lite mer estetiskt vackert ut än det andra. Men det betyder inte att det har den stora betydelsen för en dansare.
Jag vet ju att hälsa rent generellt ligger dig varmt om hjärtat, och nu heter ju podden Träna med Shirin, och det är ju mitt favoritämne. Och på vilket sätt har dina hälsorutiner förändrats genom åren eftersom du har varit aktiv i så många år?
Det var ju ofta det när man var yngre, så jag brukar säga I was fueled by energy and passion. Alltså man var ju på något sätt, det var ju det som drev en hela tiden. Men med åldern så börjar ju en ökad medvetenhet, speciellt när du börjar vinna. Och du ligger liksom i toppen hela tiden, då måste du hela tiden försöka och inte bara prestera men att återprestera, hålla dig kvar. Och när den mentala pressen kommer, då blir det också en fysisk press. Och den tror jag många gånger gör att man kanske har svårt att hitta rätt. Man börjar fokusera mer på kosttillskott. Man börjar fokusera mer på andra sätt att bli mer flexibel, till exempel använda yoga, pilates. Och för konditionens skull så börjar vi löpträna. Så det är klart att för att hålla sig på toppen när du är lite äldre, passerat 2025 så gäller det verkligen att kroppen är, det är en färskvara. Så den måste behandlas med största respekt.
Lite äldre 2025. Jag förstår vad du menar, men det låter ju helt galet.
Ja, jo, men alltså som dansare så börjar du bli till åren liksom, när du är 25. Då börjar kroppen. Jag tror de flesta idrottare är likadana. Man liksom, det är klart du kan ha en karriär upp till du är 30-35 utan problem. Men den svarar kanske inte lika bra på allting.
Lite mer holistiskt tänk, låter det som. Lite mer holistisk träning och lite mer medveten träning än bara dansen. Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden.
Ja, men precis. Mm. Och det krävs ju också att du är, din kroppsmedvetenhet ökar. Och samtidigt så är det ju så, desto mer din dansteknik den ökar, desto bättre du har teknik i någonting, desto mindre energi kräver du. Just så det. Till exempel en jive som är otroligt energikrävande när du har lärt dig exakt var på foten du ska ha vikten, hur din core, din center jobbar för att få benen i puls hela tiden, då behöver du inte den samma konditionen. Så det är väl också en styrka i sig att man är mycket medveten om sin teknik för att kunna hålla sig på topp under en längre period.
För de som brukar lyssna på podden så vet de att jag är lite nördig med att fråga alla gäster om deras morgonrutiner. Så hur ser en morgon ut hemma hos dig? När ringer klockan och har du några speciella ritualer? Dansar du i duschen varje morgon?
Jag provar sjunga ibland, men det går mindre bra. Nej, men jag tror det förändrar sig, för eftersom mitt jobb är så förändrligt, alltså jobbar jag på kvällarna, håller dansundervisning, kan jag sluta 10:30 och kommer hem lite senare, och innan man har kommit ner i ro och lagt sig så blir det oftast en lite senare morgon. Men är det en kontorsdag och jag kommer i säng i någorlunda tid så är jag ofta uppe någonstans runt 6:30. Ibland kan jag dra mig till 8. Det beror lite på också, jag har ju min underbara son hemma varannan vecka. Och när han då ska iväg så brukar jag upp och käka frukost ihop och sitta med den här stund på morgonen. Så att, det är väl det. Och frukost är ett måste. Det är ofta färska juicer, kosttillskott, ser till att ta en härlig kopp kaffe så man kommer igång. Och sen framförallt så älskar jag alla möjliga olika sorters cornflakes och müsli, och fixar lite själv och blandar ihop och lite nötter och mycket kärnor och sådär. Så att, det är nog det är så jag startar min morgon. Och sen är det oftast på med glasögonen och ut på kontoret. Jag har det i anknytning till mitt hus. Så där sitter jag ofta några timmar på förmiddagen. Det är väl så min dag börjar.
Har du några träningsmorgonrutiner med någon form av stretch? Eller att det, du alltid sitter... inte vet jag.
Nej, det enda jag brukar göra på morgonen, det är faktiskt att ta några riktigt djupa andetag och göra några enkla övningar. Jag har en trappa så att jag springer upp och ner i trappan många gånger om dagen, och det är ganska bra inne i huset. Där tar jag lite extra knäböj och sådär. För sen har jag så pass mycket träning under själva dagen så att jag känner nog bara, jag skannar av kroppen på morgonen skulle jag vilja säga. Det är inte mer än så.
Men det är ju en ritual i sig.
Exakt. Och sen så efter träningen på kvällen, då kör jag lite stretching när jag kommer hem, för att har man stått på ett dansgolv i 6 timmar så känner man av det. Och ibland med lite klackar på också, så då kan det kännas.
Och hur hittar du liksom din motivation och liksom hur återhämtar du det, eftersom du lever ett väldigt, väldigt aktivt liv? Både fysiskt och mentalt lever du ju aktivt.
Ja, men jag tror det är små saker faktiskt. Det är, kan ta en sån grej som jag var ner på en underbar träningsresa, eller 2 stycken faktiskt nu för lite sen, och undervisade lite mer komplicerade steg, och det blev helt tyst. Det var 130 personer bakom mig och det var helt tyst, och de var i mogen ålder allihopa. Jag tänkte, åh, nu har ni gjort det för svårt, så att jag stod och tydligt rörde på kroppen och sådär med ryggen mot dem, och sen satte jag igång musiken och jag fortsatte med ryggen mot för de lättare skulle kopiera stegen, och sen vände jag mig om och så ser alla leende liksom, alla bara så där helt eufori liksom, de var så glada, och det liksom då, det är ju den typen av betalning eller tankning av energi som jag själv får på något sätt. Och det är ju samma när, om jag står och undervisar tävlingsdansare och igår, en liten kille, han är 7 år. Han kommer liksom in i nya lackskor och han ville lära sig. Han är så noggrann med det här och tå och sådär. Och du vet när han sen får till det och så tindrar ögonen. Det är sådana små saker på jobbet och hemma. Hemma älskar jag ha en, jag säger det alltid, en full kyl. Det ska vara mycket mat i kylen. Oh, och mycket mat i skåpen. Då är jag lycklig för då kan jag bara gå och liksom slänga ihop någonting. Ja, men det är lycka. Och så får det gärna vara lite tända ljus och en härlig god famn och krama om och så en liten härlig son också på det.
Vad härligt. Ja, jag kan bara hålla med. Jag tankar också, det låter jättekonstigt, men en del av min tankning sker också på jobbet. Just att se glädjen i folk när de får testa nytt och utmana kroppen och känna att åh gud, det funkar ju, jag kunde ju, jag orkade. Och så brukar barnen säga, nu är du nöjd va mamma, när jag har ett fullproppat kylskåp. Alltså precis som du, det är det bästa jag vet. Det ger sånt lugn.
Ja men precis, man behöver inte skynda sig för att hämta hem någonting. Och sen är det oavsett vem som kommer hem, om det är familj eller vänner eller en granne som sticker in. Ja men då har du alltid någonting du kan bjuda på. Och liksom, det blir så familjärt på något sätt. Och ja, jag känner mig väldigt fattig när man kommer hem efter en resa och allt ser lite tråkigt ut i kylen. Nu måste jag fylla på med energi igen.
Ja, det låter fantastiskt. Du glittrar ju alltid i Let's Dance och det ser ju varje gång man ser dig på bild, i tv och nu. Du är liksom alltid väldigt, du har väldigt härlig utstrålning och liksom, nu har vi lite suddig bild just nu, men du är liksom vacker hy. Och, så vad är knepet? Har du några specialkrämer? Vad gör du? Dansar du dig i form?
Ja. Jo, men nej, det vet jag inte precis. Men och jag får väl tacka för komplimangen. Det är inte så jag ser mig själv, kan jag väl säga. Men jag har hållit på med ett företag. Helt osponsrat, helt bara älskar deras krämer. Det heter Bioeffekt. Bioeffekt har serum som är, du tar bara 2-3 droppar i ansiktet och det tar jag på kvällen och använder det som en grund till allting. Provat ett nytt märke nu under något år som också varit väldigt bra, men nej, jag har använt Bioeffekt som grund i många, många år, säkert i 7-8 år i alla fall, kan det ha varit så länge som 10 om jag räknar efter, men fantastiskt bra. Det är ett serum bara, enkelt. Jag har inga långa rutiner. Noga med att tvätta av makeup i alla fall. För då känns huden mycket, mycket bättre på morgonen när man vaknar. Mm.
Alltså det här med serum är ju grejen. Jag började aktivt för 10 år sedan. Och det klarar ju torra vintrar, det klarar ju allt. Det är helt, och så nu dricker du vatten, precis. Det man måste fylla på in från insidan också.
Jag har vatten med lite citron och så har jag alltid lite äppelcidervinäger i någon liten dropp. Och ett par, 2-3 sådana glas om dagen brukar jag alltid se till att få i mig i alla fall.
Vatten inifrån och serum utifrån och så massa annat härligt. Och dans måste vi göra.
Ja, och sen tror jag man ska vara snäll mot sig själv.
Ja, det är ett bra tips.
Jag gick igenom ett utmattningssyndrom 2014. Och,
det finns min nästa fråga faktiskt.
Ja, och jag tror faktiskt jag gjorde en intervju med dig precis innan jag kraschade. Jag vet inte om du minns det.
Det var länge sedan.
Vi möttes på ett hotell i Stockholm och det var... Jag var väl den typen, och det är jag väl lite fortfarande, jag tycker inte om att säga nej och tycker alltid det är kul och herregud, är det någon som vill höra min story eller sådär, så vill man gärna vara med och man vill vara bemötande och behjälplig på många sätt. Och inser nog då under den perioden när jag hade varit igenom det värsta och hittat tillbaka liksom till mig själv, så tror jag att det var den första gången som jag insåg att nej, nu måste du börja bli snäll mot dig själv. Du behöver inte vara överallt och du behöver inte ha koll på allt. Och du behöver inte, vara duktig skulle jag väl vilja säga. Man får lov att göra fel, du får lov att liksom Ja, jag började faktiskt bli mycket snällare mot mig själv. Och i det så tror jag också att jag blev lugnare, kanske både som partner och som mamma.
Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden.
För att jag tror när omgivningen ser att man är snällare mot sig själv, så får de också lov att... Får de också lov att börja göra rätt och fel i det.
Minns du vad som hände när du gick in i den här utbrändheten? Vad var det för dag, händelse som där du insåg att bägaren rann över? För oftast har man ju fått några hundratusen varningssignaler innan.
Jo, men det var ju så. Jag hade ju fått varningssignaler och jag kände ju på mig många gånger att det här är ju inte bra. Men jag hittade ingen utväg. På den tiden drev jag en väldigt mycket större. Nu har jag en mycket liten dans- och träningsakademi i Helsingborg. Men på den tiden så hade vi ungefär 1200-1300 elever, 18 stycken som jobbade för oss. Det var jag och min ex-make som hade den tillsammans. Mm. Och vi jobbade ihop efter vi hade skilt oss då 2010. Det var otroligt mycket press där, många som ville mycket och många som, alltså det var ju deras entusiasm, men där fanns inte utrymme att lösa alla bitarna helt enkelt. Och sen kom väl själva skilsmässan i fatten också så där 3-4 år efteråt tror jag, med ansvar och ensam mamma då med en liten kille, och man ville se till att han skulle få det bästa av allt och ett kärleksfullt hem som måste vara väldigt tryggt både ekonomiskt och på alla sätt. Så jag tror att den pressen och den stressen, den kommer skölda över en liksom ordentligt. Mm. Och sen skulle jag då sitta i tv och leverera ett bra jobb och 2 miljoner tv-tittare som sagt. Och jag kraschade under sändningen kan man väl säga. Det började lite innan och sen så under sändningen blev det bara värre och värre. Och jag åkte direkt från sändningen till sjukhuset faktiskt med fantastisk. Jag måste säga att den upplevelsen jag hade av både TV4 och produktionsbolag och allting. Hur de ställde upp och fanns där och stötta. Och det var helt fantastiskt, och hur de sen ställde upp också och hjälpte till och fixa med allting runt omkring till jag var på benen igen. Så det var helt utan den tryggheten och det stödet jag fick av dem och av alla mina anställda och min före detta make på dansskolan. De tog datorer och mobiler och liksom satte mig i karantän i princip och sa att nej, nu får du inte vara med längre, nu klarar vi oss själv. Och det, bara det i sig själv blev ju en chock. Nej men herregud, klarar de detta? Och nej men gud, vad har jag stressat över då liksom? Och jag minns, jag ringde till en av tjejerna som jobbade mest hos oss på den tiden. Och frågade henne, hur går det och liksom allting? Så sa du, det går hur bra som helst. Och du behöver inte ha koll på allting. Och jag tror i det ögonblicket också så det var mixade känslor. För det första, går det så bra så ni inte saknar mig? Nej, då var jag ju liksom... Precis. Det var ju kul. Ingen funktion. Och så, ja, precis. Mm. Och sen i nästa andetag så var jag så otroligt tacksam. Så att det var där jag vände skeppet. Och nej, nu får man ta hand om sig själv lite mer. Och vara snällare mot sig själv helt enkelt. Världen går inte under.
Nej, jag ser att du blir, och jag blir det också, blir nästan lite emotionell när du pratar om det. För jag kan se att du liksom försvann liksom in i en annan värld när du pratade om det. För det var väl en tid med mycket känslor såklart. Har du något knep för de som lyssnar nu som hamnar i samma sits? Jag har ju haft flera av mina gäster som har hamnat där och inklusive mig själv också. För det är ju lite jobbigt att ta hand om. Har du något sådär knep som du ser tillbaks på att men det där hjälpte mig och det där hjälpte mig? Och...
Ja, jag tror det är två saker. Jag tror att sociala medier och dator tar bort det först och främst. Och sätta ner och bara fundera på vad är viktigast just här och nu. Och det är ju min hälsa. Och det finns ingenting annat. Alltså allt annat går att lösa. Och det går att lösa med hjälp av vänner om man vågar vara verbal i det och tala om att så här är det. Nu behöver jag er liksom. Och kan man göra det och kan man våga vara så ärlig, så tror jag det är nog den första grejen. Och sen gå. Jag tror jag gick bort mitt utmattningssyndrom faktiskt. Sova och gå. Jag promenerade och promenerade. Mm. Och den här otroligt suddiga bilden där allt bara liksom körde in i vartannat. Det var liksom som dimman, den lättade desto mer jag promenerade och började prata lite mer med mig själv, så hittade jag rätt i vad är nummer ett liksom, där är mest i fokus.
Om vi ska ta med oss någonting positivt från den här tiden, så låter det som, om jag summerar dig, så låter det ändå som att du fick en ökad medvetenhet och framförallt att du var snäll mot dig själv.
Absolut, absolut. Och sen som du säger, ökad medvetenhet och att man ska vara snällare, men också att man blev så jäkla mycket klokare.
Ja, jag kan bara hålla med. Jag tror att jag blev lite klokare i alla fall.
Ja, men jo, men alltså på allvar, för att man blir klokare, man inser liksom, man inser att åldern påverkar oss, klimatet påverkar oss, vänner påverkar oss och allt runt omkring, och det måste få lov att påverka oss och inte slåss mot allting liksom hela tiden och håll koll på allting och kontrollera det. Så nej, klokskap, det följer med på resan, men det är väl kanske betalningen av utmattningssyndromet skulle jag vilja säga.
Bra, lite plus och lite minus. Du, innan vi går vidare mot slutet av den här intervjun, så kan vi väl prata om det här med kärringkonk, som jag hörde för första gången för några år sedan, just av din, inte partner så, men den som du tävlade med, Pierre Leander. Alltså berätta, kärringkonk, jag hade aldrig hört talas om det.
Nej, men det var en kul grej. Jag hade umgåtts en hel del med Pierre som vänner, och vi hade gemensamma bekanta och sådär. Så att vi satt över en middag faktiskt, och mina finska vänner var på besök. Och jag vet faktiskt inte hur det kom upp, men jag tror att han utmanar mig på något sätt att nej, nu ska vi liksom tävla i det här VM i kärringkonk. Alltså, nej, det tycker jag inte.
För det är en finsk företeelse, ska vi lägga till.
Mina finska vänner, jo men det är klart ni ska göra det, komma hälsa på oss och sådär, bla 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 bla. Och den ena saken ledde till den andra. Och till sist var jag hemma hos Pierre i trädgården och vi tränade på de här grejerna. Och det gör jag ju bara, men jag tänkte, herregud, det som inte skadar oss, det härdar oss liksom någonstans. Så att, nej, men hur illa kan det vara? Det är klart vi gör det. Så att vi fick ju för oss att vi skulle köra upp, och det gjorde vi. Och tävlade i VM i kärringkonk. Och jag kan säga, alltså, helt som en fysisk prestation, så är det inte, det är inte lätt.
Man kan inte visuellt förklara, för jag vet ju hur du blev buren. Yeah. Kan du visuellt förklara för lyssnarna hur du hängde? För han ska konka på en kärring. Han ska kunna springa ganska obehindrat. Så du måste ju hänga på något sätt.
Det som på svenska kallas kärringkonk, det säger de ju wife carrying, kallar de det på engelska. Jag tycker det låter lite trevligare faktiskt. Så man känner, även om inte jag var hans wife, så var jag i alla fall en kvinna. Och jag tycker ju liksom i dessa tider är det viktigt kanske att lägga in det också. Så det är absolut ingen förnedringsidrott, utan snarare tvärtom. En man ska springa en hinderbana med en kvinna på ryggen, och vi ska då liksom hålla oss fast. Och det fanns ju en teknik till detta här som jag fick lära mig ganska snabbt. Och jag kan säga att hålla sig fast på en kille, han är ju inte så kort heller, Pierre Leander, han är ju ganska lång. Så att hänga sig fast där och kämpa för balans och allt möjligt annat. Och sen hoppar han ju ner en sån här vattengrav, så man fick ju inte luft på ganska länge. Huvudet under vattnet, och allt jag kunde höra, det var bara han släppte taget, för då blev man diskvalificerad nämligen. Så att man fick ju hålla kvar, och hur galet det hela än var, så blev vi världsmästare i alla fall. Så att,
men du hängde knäveck över hans axlar, va? På ryggen, och ja.
Men jag kan säga att det var ben Och benmuskulaturen fick ju kämpa på där, för man fick ju verkligen spänna hårt och i armarna, man höll ju sig fast, så att, men det var ju mest på skoj.
Ja, det
men
förstår
det
jag.
Var ju en fysisk tuff utmaning. Och varje år så brukar vi skriva till varandra, ja, men vi är ju fortfarande världsmästare och ingenting.
Vad hette en kärring kom på finska då?
Gud, det kommer jag inte ihåg vad det hette. Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Kärringkonki.
Men det var väldigt trevligt när vi var där. Ja. Vi träffade människor från Japan, fortfarande kontakt med några andra svenska par som var där uppe. Australiensiska, två par från Australien var med sig som jag träffade där. Och det, superhärliga människor med otroligt härlig livsinsikt och... ja, jag älskade små utmaningar och de hade läst på det nätet om detta och kom dit.
Så att, det är så roligt. Nej,
Pierre är fortfarande en god vän och vi skrattar ofta åt det. Så att, men det var en härlig upplevelse att göra tillsammans.
Du lyssnar på Träna med Shirin, den aktiva podden. Jag tycker att det är en sån där bra gren man skulle kunna tillföra till lekarna på midsommarafton.
Ja, alltså den är otroligt krävande dock, så att man ska nog inte prova det utan lite förkunskap om vad man ska göra.
Alla går in och googlar på kärringkonk nu. Det är ganska roliga bilder.
Ja, men, nej, men som sagt, det var en väldigt kul företeelse. Men det ledde väl det också till lite nya energier, måste jag säga. Att man vågar göra saker som man aldrig har gjort. Det var lite det som du pratade tidigare lite om min talkshow, Wilson pratar hälsa. Och det har jag ju verkligen, jag var livrädd för att starta det. Men det var ju lite samma sak där, att nej, man får ibland bara kasta sig ut i saker och testa dem och så. Så testa sina vingar lite grann. Mm. Så att oavsett vad det är i livet så har jag nu haft det som ett mantra. Att man provar och gör sitt bästa och det brukar sluta vara.
Ja, learning by doing. Annars kommer man ju aldrig veta. Det är bara att kasta sig ut bland hajarna.
Ja, men precis, precis.
Du ska få 5 ofullständiga meningar som jag skulle vilja att du fyllde på. Mm. Är du redo?
Ja.
Mening nummer 5. Om jag kunde förklara ordet hälsa i en enda mening skulle jag säga att...
Det handlar om kroppsförståelse.
Mycket bra. Mening nummer 4. En gång innan jag skulle ut på dansgolvet hände...
Att jag tog fel på min exmak och hans tvillingbror.
Nej, det var ju jätteroligt. Det var jättekul. Som också dansare.
Identiska tvillingar. Så stod de båda och så skulle vi gå ut på dansgolvet och jag lyckades...
Lyckades du få ut honom också?
Nej, han tvärvägrar ju.
Du bara skärp dig nu, vi har ju tränat på det här jättelänge.
Nej, han gick inte på golvet överhuvudtaget och då såg jag snabbt när jag vände mig om att det var fel kille jag höll i handen. Så att, ja.
Det var någon leverfläck som inte stämde. Mening nummer 3. Den gången när jag blev riktigt arg gjorde jag...
Jag hörde mig säga saker som jag inte trodde fanns i mitt vokabulär. Jag trodde aldrig att jag skulle få ut aggression. Inte elakheter, men jag sa exakt vad jag tyckte och tänkte om personen i fråga. Och det är inte vanligt i mitt liv. Att jag har känt att det har varit nödvändigt.
Hoppsan.
Jag har känt det. Jag har känt att för det mesta så kan man bara släppa det och gå därifrån. Men när människor är elaka då blir man arg på.
Du kanske behövde det.
Jag behövde det. Jag faktiskt satt och med en kvinna, hon är hjärnforskare, otroligt, otroligt kunnig och klok kvinna, Bodil Jönsson. Hon sa åt mig för en tid sedan, vi satt och konverserade, så sa hon: Ann, du måste lära dig att fylla på ditt dra åt helvete konto. Mm. För det är för tomt.
Så att du behöver jag väl inte öva idag? Inte just
nej.
Nu.
Nej, absolut inte. Men hon sa att det är väl... Jag kan alltid tänka att ja, men det finns en anledning till varför människor gör sådär. Eller människor, de är, alltså, vi är inte elaka i grund och botten, utan det är en anledning till varför det blir fel ibland. Men med åldern så lär man sig att vissa människor kan ibland inte vilja dig väl. Mm. Och då får man faktiskt lov att säga ifrån på allvar.
Bra, det tar vi med oss.
Den skolan går.
Man ska inte bli överkörd. Den tar vi med oss.
Nej.
Mening nummer 2. Jag är en hejare i köket och min paradrätt är... Nej, ingen paradrätt.
Tack, alltså...
Tacos?
Tortilla pizza. Tortillapizzor gör jag. Alltså med grönsaker och så. Men det, jag tycker inte om pizza. Jag tycker inte om så tjockt. Så jag gör den på små, små tortilla. Ah. Och så med massa olika toppings. Och så in i ugnen. Och ja, det brukar... Det frågar familjen alltid om. Kan vi inte ta några sådana? Till förrätt eller till efterrätt eller till
huvudrätt. Så gott! Det
kan
låter
man
gott.
Vegetariska eller man kan köra med kött eller vad man vill. Det blir bara som en liten hemmagjord pizza utan de här tjocka.
Ann Wilsons tortilla pizza, den tar vi också med oss. Mening nummer ett. Om jag fick dansa en dans till skulle det vara med... och vi skulle dansa en... Tobias Karlsson fick samma fråga för ett år sedan. Jag tror han svarade prins Carl Philip.
Jag skulle ju nog... Det är liksom...
Ingen drömpartner?
Nej, inte på så sätt. Inte mer än... att jag skulle väl... Ja, nej, faktiskt. Vet du vad, jag tror jag har haft en fantastiskt bra partner i min exmaka och min danspartner. Jag tror jag fick utlopp för allt det där. Men sen har jag en son som är... Alltså han är så fantastiskt duktig och jättetalangfull och sådär. Men han slutade sin karriär lite tidigt. Jag tror många gånger det kanske var på grund av att jag och hans pappa håller på med det här och sådär. Jag skulle inte vilja dansa kanske med honom, men jag skulle vilja se honom få utlopp för sina känslor i en dans en gång till. Det hade jag nog velat, faktiskt.
Det får avsluta mening nummer ett. Det var fint.
Ja. Ja, men det är svårt för man har ju liksom haft sin egen karriär och jag tycker nog ingenting, det är nog ingenting jag vill byta ut där eller göra om, men jag älskar att se honom dansa så det känner att han slutar lite för tidigt.
Han får lyssna på det här avsnittet, kanske han vill börja igen.
Ja, det är, nu har han så mycket andra idéer så det tror jag inte, men drömmar kan man.
Du ska få höra min erfarenhet av dans i några punkter. Min erfarenhet av dans består mest av fuldans hemma i köket varje dag. Då dansar jag fullt ut och har AirPods i öronen och så dansar jag som en galning i köket. Nattklubbsbesöken har varit många en gång i tiden men nu ser jag dem mer som ett straff så jag går aldrig ut längre på nattklubb vill jag inte påstå. Men jag offrade mig en gång för min dotters 18-årsdag då jag hade lovat där och då. Och då visade jag och min väninna tonåringarna vad skåpet skulle stå på Spybar. Då dansade vi som tusan. Jag har dansat Macarena på Stora Teatern i Göteborg i klädd bikini. Då tillsammans med ett gäng aerobikinstruktörer och vi var på någon slags turné. Det var katastrof men det var väldigt roligt. Jag älskar att dansa måste jag ändå säga. Och jag är faktiskt sugen på nu efter vårt samtal att anmäla mig till en danskurs. Det hade varit väldigt roligt. Det var min dans.
Tycker vi säger så. Då tycker jag att vi säger så. Nästa gång jag kommer upp till Stockholm och kör någonting så ska jag höra av mig till dig. Så får du komma och köra lite sån här latin.
Det vill jag göra. Latin. Det gillar vi. Efter den här fantastiska intervjun så tar vi med oss ordet gumption. Framförallt, det var ditt favoritord. Och det var liksom, översatte du lite som att man vill framåt hela tiden.
Ja, alltså en framåtanda, en spirit.
Gumption.
Det är inte bara en dröm med en sån, utan det är en spirit som man tar med sig.
Gumption. Var hittar vi dig, Ann, i sociala medier ifall vi vill följa dig, läsa mer om dig?
Ja, men jag har ju en, på Insta heter jag Wilson Ann Dance, av den dance på engelska, av den enkla anledningen att Ann Wilson Hart, sångerskan, har tagit väldigt stor plats på sociala medier. Så det heter Wilson Ann Dance. Jag har också en Facebook-sida som heter Ann Wilson Dance officiell av den enkla anledningen att det var någon trevlig person som gick in och hackade mitt gamla Facebook-sida som heter Ann Wilson. Och kommer man till Helsingborg eller är här nere i Skåne så får man gärna komma och besöka min Dance och Fitness Academy som ligger mitt inne på Drottninggatan i Helsingborg.
Och den hemsidan heter ju annwilson.se där man hittar massor av saker.
Exakt, och där är lite det jag håller på med.
Åh, vad härligt. Underbart samtal. Tusen tack Ann, tusen tack alla lyssnare. In och prenumerera på podden Träna med Shirin så ni inte missar ett enda avsnitt. Dela och kommentera gärna så blir jag jätteglad. In och följ Ann på Wilson Ann Dance. Följ mig på Shapar Shirin tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då!
Hej då!